Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till en ny NHL-podd. Och avsnitt nummer 90 har vi det här. Och jag är Jontan Ekliv här i Stockholm och på plats i New York, Per Bjurman. Hur är läget?
Jo tack, det är bra. Det blir ju lite jubileum då, nummer 90. Det låter väl jämnt och fint. Tänk att vi har gjort 90 podcast. Man blir... jag vet inte, man blir yr av tanken.
Fallfärdig, ja exakt. Jag sitter och lutar mig på stolen här nu och känner att jag får ta ett glas vatten här.
Ja, men... 90 timmar med Jonathan Ekeliv. Alltså, det är ju...
Mardrömmen.
Ja, hur mycket är det egentligen? Det är ju det är... tre dygn, mer än tre dygn med dig.
Ja.
Fyra dygn med Jonathan Ekeliv i sträck.
Ja.
Bara en massa blödder och babber och ordbajseri.
Ja, det är det i allra högsta grad. Och i den här podden, förra veckan så lovade vi att vi skulle bjuda på lite ditten och datt i den här podden. Och det har vi förberett så att vi ska kunna snacka lite om allt möjligt.
Ja,
som vanligt.
För att fira att det är 90, då kanske vi ska, istället för att babbla, att läsarna ska få, lyssnarna ska få njuta av lite sång istället. Vi fick ju här veckan en låt av Victor Norén som inte har spelat upp den.
Nej, precis. Vi glömde, alltså vi snackade så mycket, det blev ett långt avsnitt förra veckan och som lades till det här med Johansson Jones Train som precis när vi hade stängt av inspelningsknappen i princip.
Ja.
Så vi missar ju lite grann att Victor har skickat en ny låt för One Two Punch och Sophomore Slump. Och det är ju lite jultema på den, för att vi satt ju och rimmade lite grann avsnittet innan på dagen för dopparedagarna kan man säga.
Och då blev Victor, som om det är nytillkomna lyssnare som inte känner till honom, numera solartist, tidigare sångare och låtskrivare i det eminenta bandet Sugar Plum Fairy, som är lite sidekick i vår podcast här.
Det får man säga.
Ja, han blev inspirerad av våra kreativa NHL-rim.
Ja, så att han satte upp en ny låt och det är väl bara att han är remixaren som vanligt, så att den kommer ju här. Tampas boss Jeff Winnick bjöd ju Steve Eisman på mat. Sedan var det klart. En grym general manager fixad riktigt smart. Så nu bjuder jag hem Steven Stamkos till Örby. Fantastisk meny. Och vi avslutar förstås med lite rök i högprocentig whisky. Whisky. Sedan sticker jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar ny snittlön. Skriv under här, Steven. Använd denna. Ja visst, säger Stamkos. Och sträcker sig efter lite mer alkohol.
Och säger jag nej så har vi kniven. Det här är kniven, Steven. Det här är kniven, Steven.
Oj, oj, oj.
Det här är kniven, Steven. Vi kör på det,
Skål. Och säger jag nej så har du kniven. 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 Och säger jag nej så har du kniven.
Och vad tycker du om det där då, Bjurman?
Ja, jag tycker det är underbart att mitt lilla kniven i Steven
fått sånt genomslag.
Ja, förevigades på det sättet. I forever.
Ja. Ja, jag
kommer
han...
att bli en av många hits.
Ja, det tror jag definitivt. Det är naturligtvis världsomspännande efterfrågan på att vi ska lägga upp det här på Spotify. Alla hits. Vi har ju uppe i en 15-20 stycken nu, tror jag. Så att det börjar bli dags nu faktiskt. Efterfrågan börjar bli enorm.
Ja, jag tycker det är dags att vi gör en compilation här.
Ja,
Victor kanske kan ta på sig och sätta samman allt vi har gjort till en Sophomore Slump One Two Punch
ett album.
Greatest Hits.
Ja, det är faktiskt greatest hits nu. Det tycker jag man kan slå fast. Ja, men, och det är några lyssnare tycker jag som har varit lite på om att det börjar bli dags här snart för Viktor att komma in i podden igen. Han gjort en live-framträdande i podden för ett knappt år sedan.
Det är absolut dags för det. Viktor, hör av dig. Vi vill ha med dig.
Ja, så är det bara.
Men, ja. Ja. Hörde du, ja, det har hänt en hel del sen senast i vanlig ordning. Det är rätt roligt nu att det är så mycket som mitt under serielunken som håller på och växlar upp och snart inte är serielunk utan race it.
Faktiskt.
Ja, och veckans stora händelse var ju då Alex Ovechkins milstolpe. Han nådde 500 mål.
Ja, ja exakt.
Och det var ju fantastiskt. Alltså, då, Washington var här i helgen. Mm. Och då stod han innan matchen mellan Washington och Rangers på 497.
Ja.
och det var väl fåfängt trodde vi före och hoppas att han skulle ta det på garden. Men han gjorde två inklusive på övertid då, 499. I en match som nog var den bästa på hela säsongen här i New York.
Jag är oerhört besviken att jag missade den här matchen. För jag har fått goda indikationer på att det var hyfsad kvalitet.
Ja, det var ju matiné, så hur kunde du missa det?
Ja, jag vet, men jag jobbade.
Okej. Okay. Ja, alltså den tredje perioden, då exploderade det verkligen. Ja. Washington hade 2-0-ledning. Rangers kom tillbaka, så gick upp i 3-2-ledning. Och när det är 5 sekunder kvar så kvitterar Niklas Bäckström och på övertid då gör Ovechkin ett helt fantastiskt mål. En solorädd från egen zon. Man ser på honom hur han har bestämt sig för att nu jävla skorv mål. Och han trampar in framför Lundqvist som en pansarkryssare från Murmansk. Och bara gör det där 499 målet. Ja, sen är matchen därpå då. Hemma mot
Ottawa.
Ottawa var det, ja. Ett väldigt segt Ottawa som var trötta då.
Ja, det får man säga.
7-2 till slut, var det inte det?
7-1.
7-1 till och med. Ja, de mäktade bara med ett mål. Ja, och då i ett powerplay i andra period så då stängde han in 500.
Ja, och reaktionen därpå, det var svårt att missa att han hade gjort ett speciellt mål i alla fall. För att, visst, man har varit med på senare år om liksom sån här milstolpar nås att det blir lite extra, att det kanske kommer en jubotronhyllning eller någonting. Eller jag som Tampa-fan minns ju inte minst när Stamkos gjorde 60 mål och när han sköt in det 60 i Winnipeg och publiken gav på bortaplan, borta publiken eller Winnipeg, hemmapubliken ska jag säga, gav honom en stående ovation. Men det här var någonting extra. Hela arenan exploderar och hela laget flyger, ja, på Ovechkin.
Ja, de kom ut till från båset. Det var ju TV-pucks jubel.
Ja.
Alla kom ut och målvakt, både Holt, nej det var ju han, den andra som
Grubauer. Ja, han åkte
Grubauer och Holtby kom ut från båset. Alla i stor TV-pucks hög. Och ja. Så får det egentligen inte gå till, men Bäckström berättade efteråt att de hade ju kollat det med ligan så att de kunde få fira sin ikon på det sättet.
Ja, exakt. Nej, för annars så, det där har man ju förstått att man kan inte clear the bench hur som helst i NHL.
Nej.
Men det här var ju väldigt synkat. Det dröjde ju bara en millisekund så var Ovechkin uppfångad i mittcirkeln. Liksom. Han hade ju knappt jublat själv. Alltså.
Ja, och sen var det lång standing ovation. Och mamma Ovechkin grät på läktaren och pappa Ovechkin pumpade med näven.
Ja,
det var väldigt fina scener tycker jag.
Pappa Ovechkin vill man inte ge sig på i en street fight, känner jag.
Nej.
Livsfarlig snubbe det där.
Något säger mig att du inte ger dig in i så många street fights överhuvudtaget.
Jag har inte så stor erfarenhet av det. Jag har självinsikt nog att förstå att jag har inte så mycket att hämta här.
Men vad ska vi säga om Ovechkin då? Är han vår tids största? Han är åtminstone vår tids största målskydd, det kan vi väl
Det kan vi ju definitivt slå fast att han är den här erans store målkung. Och det kan man ju dels slå fast genom att bara se hur mycket mål han pumpar in. Och liksom, men rent statistiskt så är han ju helt överlägsen. Alltså, sen han kom in i ligan 2005 så har han gjort klart flest mål av alla NHL-spelare som varit med sedan dess. Alltså, Patrick Marleau är tvåa. Han har 184 mål färre sedan dess än vad...
Ja, det var väl någon som räknade ut att till och med sen 4 år innan han kom till ligan så är han bästa målskytt.
Ja, det är ju helt bisarrt egentligen.
Ja, och det är ju bara fyra stycken tidigare som har nått 500 snabbare.
Ja.
Det är Gretzky, Lemieux och Mike Bossy och Brett Hull.
Ja. Ganska och, stora namn.
Det här, ja, det här skedde ju 800 första matchen.
Ja.
Ja, det... matchen på Garden var ju 800 matchen i Ovechkins karriär. Och sen var det ju match nummer 801 då som det här, så det är en väldig bedrift, i synnerhet med tanke på hur mycket svårare det är att göra mål i NHL idag än när samtliga vi nämnde spelade.
Exakt, så måste man säga, för att det har man ju sett statistik på också, och det är
ja, det gjordes ju helt enkelt fler mål då.
Ja, alltså ungefär ett och ett halvt mer mål per match per lag på 80-90-talet, i alla fall 80-talet och 70-talet.
Ja.
Och nu är en vad som görs i den moderna hockeyn just nu. Så att det är ju, och jag menar målvakt, det är ju bara att kolla på målvakternas benskydd och hur välskolade och bra de faktiskt är. Alltså räddningsprocenten är ju en helt annan idag också, så att det krävs ju mycket mer för att göra ett mål idag. Och det som jag tycker är lite sjukt, om man ska sätta in i ett historiskt perspektiv och jämföra olika eror och hur stor Ovechkin egentligen är, det är ju faktiskt att hans målsnitt per match, det är ju ett sätt att han bara inom situationstecken spelat 801 matcher. Det är ju att hans målsnitt på 0,62,5, ja, det blir många decimaler där, drygt 0,60 mål per match, är ju bättre än till exempel Wayne Gretzky, och det är bättre än Brett Hull. Det är bara faktiskt Mario Lemieux och någon till var det. Ja, Mike Bossy förstås.
Ja.
Som har bättre målsnitt.
Super Mario.
Ja,
ja men...
Så det säger ju någonting om hans storhet historiskt sett också faktiskt.
Ja. Ja, och jag har haft ynnesten och privilegiet att se honom väldigt mycket live. Och jag måste säga att det är en av de stora... The Thrill.
Ja.
Aldrig så stor som man får se Alex Ovechkin i de stora matcherna. Det har ju varit helt fantastiskt att se. Det finns definitivt ingen som är mer kittlande.
Nej.
Tycker jag. Ja, Patrick Kane är kittlande på ett annat sätt. Men när... Ovechkin exploderar, alltså det är något.
Ja, nej, men det är ju en mer attraktiv spelare att följa på isen än vad till exempel, alltså både på och utanför isen, hela hans stjärnaura glänser ju liksom starkare än till exempel Sidney Crosby eller någon annan. Alltså han är ju en stjärna verkligen också, förutom att han är världens bästa målskytt just nu liksom.
Ja,
vilket bidrar verkligen, tycker jag.
Verkligen, när han fyrar av sitt tandlösa leende. Det finns mycket lite som är charmigare. Det är smittande, man börjar skratta själv.
Ja, och mål nummer 501 och 500, 497 och 386, det firar han ju ungefär på samma sätt genom en sån här junior-VM-målgest. Tappar det fullständigt och ska hoppa in i plexiglaset och tokjubla och smila tandlöst och hela grejen liksom.
Ja, han älskar verkligen.
Och göra mål, det är liksom liv, det är ju hans näring ungefär.
Ja.
Så att ja. Jag tänkte om en följdfråga. Han är ju inte världens, alltså han går inte att blanda in i diskussionen om världens bästa spelare liksom, för man håller ju Gretzky och Lemieux och Bossy förmodligen före. Och några till kanske.
Ja, kanske även Crosby.
Ja, till och med dagens generation så är det några som man kan argumentera för stå före Ovechkin, men
ja, i mer om man ser till komplett hockeyspelare. Även om jag skulle vilja påstå att numera så är han mycket underskattad. Han har ju fått fler dimensioner i sitt spel samtidigt som han har behållit den här enorma målfallheten och offensiva urkraften.
Ja. Och det som är lite honom till last i de här diskussionerna också, det är ju hans CV på meritlistan vad gäller att vinna saker, vinna troféer, vinna lag med sitt lag. Jag menar, Washington har ju chokat många slutspel. Nu känns det som att de har något på gång verkligen bättre än någonsin egentligen.
Kuta Jinksons nu är den som säger på jävla mål.
Ja.
När man säger det, att nu är det dags. Men det känns ju så. Det känns som de har definitivt sitt mest kompletta lag och sin mest kompletta coach under hela den här Ovechkin-eran som nu är 10 år lång.
Ja. Ja, det håller jag med om. Precis. Från målvaktssidan till backsidan till Ovechkin och forwardsidan också, för att forwardsidan är ju bredare och djupare än vad den har varit någonsin också.
Ja, absolut. De är ju väldigt starka nu och ändå väldigt viktiga pjäser borta här. Alltså, både John Carlson och Brooks Orpik har saknats nu några matcher.
Ja, Orpik var borta länge. Det är ju oklart.
Beagle som är viktig center. För Marcus Johansson har varit avstängd på matcher. Men de fortsätter se lika starka ut i alla fall. Det är väldigt imponerande.
Ja, det är rätt bisarrt faktiskt att de åker på någon plump där och deras långa svit går över. Sen så nu är vi uppe i 4 raka segrar igen.
Oh.
De bara seglar iväg fullständigt i tabellen. De är ju, det är som jag alltid brukar säga. Det är X. Det är redan på plats där. Andra sidan höll jag på att säga. Jag höll på att säga X på Montreal efter första 9 matchen också. Så att.
Ja, men nu är vi betydligt djupare in i det här.
Ja,
de leder ju överlägset nu. 5 poäng... 5 poängs marginal på Dallas då.
Eastern Conference går det knappt att hitta. Det är en bit ner om man säger så.
Ja, det är 10 poäng ner till Florida.
Ja.
Men i divisionen så är de ju snart 20 poängs försprång. Det är ju helt otroligt.
Det är fantastiskt. 2 poängsystem efter halva säsongen.
Ja.
Det är ganska sjukt. Bästa ryss genom tiden, är han det då? Nej, det är svårt att jämföra. Det är så svårt att jämföra med de här sovjetkillarna också. Och Fedorov har vi ju. Vissa är ju väldigt svaga för Datsyuk.
Ja, ja, men största ryska stjärnan i NHL-historien, det är det.
Det är
i alla fall.
Så.
Ja. Så kan vi slå fram. Och dessutom, det går däremot inte att jämföra. Så om man ser tillbaka på sovjettiden, de som inte fick komma till NHL-generationen före där med Shalamov och Mikhailov, de såg ju aldrig du.
Nej, jag har dålig koll på dem. Rent.
De plågade oss som såg VM och så 70-talet och 10-80-talet. Det var ju inte så kul för oss. De var ju så överlägsna. Så Shalamov var ju framförallt tyckte jag en helt...
The shit.
Ja, men även Jakushev och Maltsev. Och så. Nej, nu ska jag inte gå in på det.
Okay.
Helmut Balderis. Vad de skulle du ha sett? Du hade gillat Balderis, kommer du ihåg det?
Ja, det tror jag nog. Jag ska googla upp han. Jag har en stark känsla för det.
Ja, men du, vi måste gå vidare och en annan stor match i veckan var ju då kanske något oväntat, Vancouvers hemmamatch mot Florida, när Vancouver klippte av Floridas då 12 matcher långa seriesvit.
Ja.
Och Daniel Sedin i högsta grad var inblandad och gjorde 2 mål, inklusive det avgörande på övertid.
Ja.
Och därmed så tangerade Daniel landsmannen Marcus Näslunds klubbrekord i antal mål.
Precis, det var ju den givna vinkeln trodde vi alla. Det var, liksom, det var ju en enkel matchtext att rafsa upp det där. Liksom.
Vi återkommer till det. Ja. Vi börjar med det.
Ja.
Det är ju stort.
Ja, det är stort.
Men som Daniel själv påpekade i segerintervju med Sportbladets NHL-korrespondent strax efteråt. Han har spelat väldigt många mer matcher för Vancouver än vad Marcus gjorde. Och därför så menade han att Marcus är definitivt fortfarande nummer 1. Han är en av mina stora hjältar, sa han. Och jag är mycket, Marcus har gjort det mycket bättre än vad jag har gjort, säger han. Det stämmer ju på så sätt att visst, Marcus gjorde färre matcher för Canucks. Och nådde ändå det här var
346.
Ja.
Nej, men det ligger ju, har man ju lärt sig i Öviks vattnet där, att man inte slår sig för bröstet
förhäver sig.
Som en annan hemma. Utan...
Man förhäver sig inte, nej. Man sitter inte och sjunger och så i podcaster och grejer.
Nej, just det. Nej. Men så att det förstod man att han skulle vara ödmjuk där. Men det är en stark accomplishment får man ju säga ändå. För Daniel Sedin i det här fallet. Men jag tycker det är kul att konstatera. Och det var vi inne lite på, tror jag, för någon podd sen här, att Sedinarna är så, de har ju en rebound ger här, tycker jag.
Ja, absolut. Det tycker jag med.
De har studsat tillbaka, och de är födda 80, så de blir 36 här. Men de håller fortfarande högklass.
Ja,
jag tycker de är inte så beroende av speed heller. Alltså, de glider ganska mycket på isen, tycker jag, då och då. Men de är så otroligt smarta och så otroligt begåvade med pucken. Så att de är inte på samma sätt som man normalt är i dagens hockey, tycker jag i alla fall. Är inte de beroende av fart, liksom.
Ja, och de gör ju sin bästa säsong på flera år och fast till skillnad från under de riktigt gyllene åren där kring 2010-2011 så har de mycket sämre omgivning nu.
Ja, verkligen.
Det är inte så mycket beställt med Vancouver utöver dem, får man nog konstatera. Även om några unga killar nu har visat framfötterna, Virtanen och Horvat har ju varit bra här på slutet.
Jag älskar uttalet Virtanen som envisa spelar borta.
Men det är jag bekant med, för jag känner en Virtanen som bodde här i många år och han använde också det. Det ska tydligen uttala så.
Det är så alltså.
Ja, Virtanen, sa han alltid. Så det är så. Ja, men då Daniel avgjorde, så, som, precis som du sa, ja, det här blir ju lätt att skriva. Ja. Men då brakar ju själva helvetet loss i Rogers Arena. Daniel och även Henrik tror jag var framme vid Floridas bås direkt efter och sa något. Och det blev ett fruktansvärt liv.
Ja,
line brawl, alla var inblandade.
Det var old time hockey det.
Ja, det var... inklusive då Floridas coach Gerard Gallant var med och skrek så han var högröd i ansiktet.
Ja, han tappade helt. Det var rena rama Tortorella scener där faktiskt.
Ja.
Det står och vevar själv nästan där. Nej, det var lite märkligt. Och framförallt det som var det värsta av allt tycker jag, det är ju sätter du egentligen situationen ur åt sig om man inte riktigt vet vem som gjorde vad och vad som inte, alltså hur, ja, hur vem som var den största liksom hetsparen i alltihopa. Så sitter ju Floridas color commentator Dennis Potvin, den gamla storspelaren.
Ja.
Och häver du sig en massa grejer i Floridas sändning där.
Ja, han kallade Daniel för lowlife.
Ja.
Och så att Henrik pekade över fingret mot båset och då fick Potvin till det att det där är fingret han slicka jordens smöret av mackorna med. Ja. Vilket är en helt absurd kommentar. Vad betyder det?
Ja, det har skrivits texter om för att försöka tolka vad han menar med det här. Men det är ingen som får något svar liksom.
Nej, det skulle vara att han är så dum så han inte kan använda smörkniv typ. Eller, jag vet
ja,
inte.
Ja, jag vet inte.
Ja, nej, det var ju väldigt anmärkningsvärt att en kommentator sitter och kallar folk för lowlife i tv. Så det är ganska grovt.
Och så en dag senare efter att han har stått och ropat effekt så vill han inte be om ursäkt heller. Utan han tycker att det är fortfarande dålig stil av Daniel Sedin att jubla extra när man har vunnit mot Florida. De har faktiskt vunnit 12 raka matcher här. Visa lite respekt, Sedin här. Ja, han kanske ska tänka på det själv lite grann också, det här med respekt.
Ja, man kan gå in på saker som Dennis Potvin har gjort i sitt liv. Men det behöver inte jag här. Men han är anklagad för ett värre saker än att jubla på hockeymatcher, så kan vi lugnt konstatera. Och grejen då, jag tog upp det här med Daniel, vad det var som hade hänt och som han och menade då att det handlade om en spelare i Florida som hade gått över gränsen, sagt saker som vi vet ju inte riktigt vad det handlade om, men Daniel sa att vi får höra saker hela tiden, men det får finnas någon form av gräns, den steppade den här spelaren över. Vem spelaren vad har ni inte velat säga, men ryktet i Nordamerika är då att det handlar om Sean Thornton som ju då mötte Vancouver i finalen 2011 när det var väldigt infekterat och otrevligt.
Precis, han spelade i Boston. Mm.
Ett annat rykte säger att det här att kommentarerna rörde Rick Ripien, alltså han som tog livet av sig. Och då börjar vi prata om väldigt grova saker, om det stämmer.
Ja, då passerar ju ganska många gränser.
Ja.
Ja, det är, och andra tidigare under året så har ju Vancouver varit lite utsatt i motsatt håll, så att säga. Som att Alex Burrows har sagt lite grejer som har fått stor kritik. Som fick ju Jordan Tuta att tappa det helt exempel. Han var inne på liknande familjeanlägenheter kan man säga.
Ja, men ja, överhuvudtaget så är Vancouver genom åren just på grund av Burrows var känt som ett lag som snackar väldigt mycket skit, som väldigt många lag har tyckt illa om.
Ja.
Honom och Bjäxa.
Precis.
Ja. Men så blev det. Det verkar inte bli något efterspel till det där i alla fall.
Nej, NHL var ganska tidigare med att man inte kommer att stänga av någon från detta, att man inte kommer utreda det jättetydligt. Trots de här scenerna faktiskt som ju var ganska bizarra. Så jag menar, man tyckte att alltså en sån som Gallant som ändå ska vara tränare och lite förebild på extra nivå så att säga. Att han är med och vevar själv där i princip. Det är ju att klara sig ostraffad. Det är ju lite märkligt. Samtidigt var ju lite, alltså, lite paradoxalt då att han är inne i en väldigt sorgsen period själv när han skulle åka. Fick skippa presskonferensen och flygas direkt till sin mammas begravning. Ja. Efter detta. Så att man var lite sugna på att ge han något extra då heller kanske.
Nej. Men det är Rogers Arena det händer. Det var ju där Tortorella skulle in i Calgarys omklädningsrum och veva också.
Ja, precis. Så att, det har mycket.
Men håll med, alltså, ja, du tycker det är skandal och så, men när man sitter och tittar på det så det, det blir,
ja, man blir ju glad.
Det kittlar ju.
Ja, ja. Ja, jag kan hålla med. Jag måste inte, peka med hela fingret hela tiden rent så här rättsligt. Utan
du måste inte vara så präktig.
Nej, jag måste inte vara så präktig. Det hände ju inget farligt egentligen. Visst, orden de sa till varandra, om man skulle få reda på vad de verkligen sa, så kan ju det vara utredningsbart. Men själva händelsen att de kurrar lite med varandra, det är ju bara... Det är ju old school hockey som gärna får dyka upp lite mer mellan varven så här mitt i januari, tycker jag.
En annan coach som ju ofta är temperamentsfull och står och skriker fuck me i båset är ju Joel Quenneville i Chicago, och han är också föremål för mycket snack just nu, för han fick ju då häromdagen skrev på kontraktsförlängning och då hamnar vi en kontraktsförlängning som bekräftar idén vi hade i somras om att Mike Babcocks jättekontrakt med Toronto var starten på en ny era i tränarsvängen.
Att det skulle få konsekvenser framledes, ja. Så att säga. Ja.
Ja, han har ju... Det är inte officiellt än, men bilden är ju då att han får, att Q får 6 miljoner dollar per säsong.
Ja, och nu är han extended fram till 2020. Mm. Så de har verkligen knutit upp honom. Han är, ja, och 6 miljoner dollar. Precis. Han, tidigare var det faktiskt, förra säsongen som jag förstått det, så var ju Quenneville den som tjänade bäst i NHL. Innan Babcock hans kontrakt löpte ut med Detroit, han skrev på det här enorma avtalet med Toronto. Så Quennevilles avtal just nu, som ju kommer förlängas, eller som förlängs från och med nästa år, vad det blir, det skulle gått ut. Det ligger på 2,75 miljoner dollar. Och det, är liksom, det var liksom det högsta bara för ett år sedan. Nu är vi uppe i 6 miljoner. 6,25 som Babcock har dessutom. Ja. Så att det är verkligen en ny ordning här.
Ja, det är det. Men är det någon som har gjort sig förtjänt av att komma upp på samma nivå nu när det sätts ett nytt exempel, så är det ju Quenneville. Han har lett Chicago till 3 Stanley Cup-titlar på 6 år.
Ja.
Det finns ingen som är lika framgångsrik under den här eran. Absolut inte Mike Babcock. Han har en hand.
Ja, nej, precis. Så är det. Nej, absolut. Och historiskt perspektiv så är Quenneville, trots att han kom in i ligan så sent som, ska jag väl inte säga, för det är ett tag sedan nu, men 96-97 någonstans där. Som hans första tränarjobb.
Ja. Han gjorde ju många år som var nästan en tränarnas journeyman.
Ja.
Och utan att få några framgångar särskilt mycket alls. Och sen kommer till Chicago och det är där det händer.
Ja, exakt. Och visst, de har haft bra spelarmaterial kan man säga, men det var han som verkligen fick dem att blomma ut och ta det nästa steget.
Ja, han har ju, men de har ju ett... han är en klubb som vet hur man sätter ihop mesta lag, det är helt klart. Och de visar det ju nu igen, alltså. Nu fick de byta ut jättemycket efter sin senaste titel igen.
Ja.
Har problem med skador det här året. Nu är till exempel Kryger borta jättelänge, som är en enormt viktig pjäs. Ändå har de då nu regerande mästarna 8 raka segrar.
Ja.
Och ser extremt starka ut. Så de har gjort det igen, känns det som. Och verkligen skapa en contender.
Ja,
alltså. Det är ju den här kärnan av spelare de har med Duncan Keith, Seabrook, Hjalmarsson, Taves, Kane, Hossa,
Crawford till viss del.
Ja, Shaw kan man nästan räkna in där nu. Men de har ju fått rucka i den också med, i och med att Sharp har försvunnit nu och då jag försvunnit och Saad försvann.
Precis, de fick karva lite mer än vanligt ändå. Men de är ju vana att göra så här och släppa. Jag menar, efter första gullet var det ju Ladd och Bufflin och Versteeg och sådana som kändes som att de där måste ju vara kvar liksom.
Ja, men de får in spel direkt som växer in i det så snabbt. Alltså man blir
Anisimo,
så
Panarin.
Ja, Panarin. Och han, unge finländare redan i fjol.
Terveinen.
Och de här nya unga svenskarna som nu har klivit fram. Vi har Erik Gustafsson som är backen. Som
han gör det bra.
Quen vill tydligen, det brukar ta lång tid att vinna Quenvilles totala gunst, så här. Men han har blivit en stor favorit direkt. Och även Dennis Rasmussen går ju bra.
Precis, Rasmussen har på något sätt fått ersätta Kryger lite grann. som defensiv center och lirar fjärde kedjan. Han får inte samma minuter som Krieger. Han är runt 10 minuter per match bara, har jag sett på slutet. Men har gjort det väldigt bra ändå, etablerat sig och fått den rollen och lirar en månad i sträck nu minst. Att, ja. Och inte minst Gustafsson som får lira med Seabrook faktiskt.
Det är ja. Han, ja, man ser honom spela, man blir jätteimponerad av Gustafsson. Så Hjalmarsson gjorde ju här förra veckan ett otroligt snyggt mål. Och det var ju framförallt snyggt för att Gustafsson gjorde det så jävla snyggt ute på kanten. Det ser ut som att han ska skjuta. Plötsligt passar han rakt in i slottet där Hjalmarsson kommer och tar emot den. Och Hjalmarsson sa själv att jag varit helt överraskad. Jag trodde inte han såg mig, så. Men han har ett fantastiskt spelsinne.
Ja.
Kul!
Alltså, återigen en sån här svensk back som är... Alltså han har ju lite samma stuk på något vis som Erik Karlsson och John Klingberg. Lite den... Om man ska definiera han som spelare så blir det ju lite åt det hållet igen.
Ja.
Faktiskt. Ja. Det är sjukt.
Quenneville behöver sällan säga fuck me när Gustafsson är inne på isen.
Nej, precis. Nej. Frölunda backar allihopa den där. Nu är i och för sig Gustafsson djurgårdare och stockholmare från början. Men det verkar vara något med backar och Frölunda då, får man ändå konstatera.
Verkligen. Om de fick hem alla backar till SHL-ryck här, då skulle det bli ganska bra.
Det skulle kunna bli exakt. Då skulle jag nog sätta så här SM-guld X vid Frölunda redan nu. Liksom. Om man kan göra det. Ja. Och då har vi där också allt möjligt.
Mm.
Tökigt.
Quenneville, jag har inte haft jättemycket med Quenneville att göra personligen, men jag har ju varit på enormt många presskonferenser och jag har ställt några frågor genom åren.
Ja.
Han är en barsk typ. Man blir lite nervös om man ska prata med honom med hans jättebasröst.
Ja, och blicken där. Som han blinkar inte, utan han bara stirrar. Liksom.
Men redan 2010 frågade jag där om Hjalmarsson, vad han brought to the table.
Ja.
Ja. Och jag fick något mumlande svar där om att han var fantastisk talang och så vidare.
Ja, det är en stor tillgång. Du har de facto snackat med denna legendar.
Ja, i United Center. Oh, nu vart jag längtat till Chicago. Det är så härligt att vara på United Center. Vilken arena.
Ja. Ja, nej, men alltså, han är ju legendarisk får man säga, för att nu just den här segern mot Nashville här om natten så tangerar han ju Al Arbor. Så den näst mest vinnrika coachen genom tiden i NHL. 700 blöda någonting segrar. Ja. Och det är en bit upp till Scotty Bowman som är Mr. Coach genom tiden. Han är ju liksom en sån här legendar coach i vilken sport man än vill jämföra med.
Har du titlar?
Ja, något sånt där. Och 1200 segrar i grundserie i alla fall, tror jag.
Han har fler titlar än fingrar. Så det är...
Ja, då...
Fler ringar än fingrar.
Ja, precis. Så han kan både ratta ett lag som managementhåll och han kan bara stå i båset och skrika laget i framgång i princip. Så att,
nu är han rådgivare då.
Så. Exakt, och hans son är general manager där. Så att, hyfsad hockeyblod där. Alltså.
Tror du de är en contender igen då? Ja, det är de ju såklart.
Ja, det tror jag. Det som känns så intressant med Chicago, alltså av alla de här lagen som gick långt i fjol, alltså Rangers, Tampa, Ducks, så är det Chicago som går bäst. Man brukar ju snacka om baksmälla och att inte bara mentalt utan även fysiskt, att man kanske får en kortare försäsong, att man har lite svårare att hålla i träningen hela vägen och liksom orka med den här 82 matches lunken lite grann efter en liksom sån krona på verket året innan.
Mm.
Men de känns ju liksom, de har ju spelglädje också i Chicago. Det är det som är så kul att se, att de lirar ju fantastiskt. Alltså Patrick Kane 62 poäng på 44 matcher. Eller ja, nu är det ännu mer efter natten. Så att, det är ju helt, det är liksom sprudlar om dem, medan i Ducks till exempel, där är det ju liksom riktigt tung rot och det är uppförsbacke verkligen, både mentalt och fysiskt på något vis.
Och sen vet vi ju sen gammalt att den här kärnan av spelare i Chicago, när det blir slutspel, då kan de höja sig ytterligare ett par klasser i stegrande takt. Ju viktigare det blir, desto bättre är de. Jonathan Taves har ju ingen säkert märkvärdig, framförallt inte poängmässigt, grundserie, men det är väl ganska talande.
Han har en klassisk Jonathan Taves grundserie. Han kommer att landa på 60 poäng och sånt.
Ja.
Som vanligt.
Men alltså om det finns logik i det här, så väntar ju snart en ny konferensfinal mellan Los Angeles Kings och Chicago Blackhawks. Det känns ju som det är den stora västserien, eller hur?
Ja, det känns ju faktiskt rimligt med tanke på att Chicago förmodligen, alltså de kommer ju grabba en topp 3-plats, det känns ju som. Och man kan ju aldrig räkna bort Chicago i ett slutspel. Det känns som att de, som vi är inne på, de höjer sig ett snäpp till då. Och Los Angeles Kings som ju är laget i Pacific som är värt contender namnet just nu. Så är det bara. Det är bara LA som borde ju kunna cruisa igenom till en. Och då blir det ju den här klassiska Chicago LA.
Ja.
Och vilket som är starkast just nu, det är svårt. Ja, vilket skulle du säga?
Ja, jag tycker Kings har också sett ruskigt starka ut när jag har sett dem.
Ja. Ja, de är, och där har de fått igång Quick och en bra säsong igen och brukar kunna höja sig i slutspel. Och backsidan där är bättre än vad jag... Ja, där tycker jag att många spelare har klivit fram, tagit ett kliv till lite grann. Så jag är imponerad. Alltså, dels Drew Doughty har ju återigen en fantastisk säsong, men sån här, Jake Mussin har verkligen växlat upp och blir ju på allvar en riktigt, riktigt pålitlig NHL-back. Och Alec Martinez är ju pålitlig. Och Brandon McNabb har etablerat sig på ett bra sätt. Och så Luke Jensen har tränat till sig så ger dem lite size.
Ja, men nu ska vi inte gå händelserna så långt i förväg.
Nej,
det
ska ju, inte.
Det, är inte all, det blir ju aldrig som man tror.
Nej, det har vi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Lärt oss.
Ja. In the end. Men du, låt oss gå vidare till en, ett överraskningslag.
Ja, apropå att det inte blir som man tror.
Precis. Arizona tog natten till den här onsdagen när vi sitter och spelar in, så tog de sin fjärde raka och vann på övertid mot Edmonton och är nu rätt så stabil tvåa i Pacific-divisionen bakom Los Angeles.
Ja, faktiskt. De har ansenliga poängsumma. Är det 48 poäng de är uppe nu?
Ja. Det är ju... sett till förhandstipsen måste ju det betraktas som säsongens stora skräll vid sidan av Floridas enorma framgång i öst.
Ja, ja, de är verkligen... Alltså, det, alltså, jag kände ju när... Alltså, som truppen såg ut i somras, så då var det liksom... Det här är ju Auston Matthews-laget. Han är ju från Glendale och hela grejen. Det är klart att de kommer tanka och komma sist. Så som truppen var byggd. Man tyckte ju, alltså, ja, en av stora värvningarna, ja, det är att vi tar in John Scott. Liksom. Så, ja. Det kändes ju som att det var parodi nästan. Att det här kommer inte att hålla. Men, alltså, de har ju fått redan nu en riktigt bra utveckling på flera av sina unga spännande talanger. För på sikt så har de faktiskt byggt upp något rätt bra här. Och de har en bra coach i Dave Tippett. Och Maloney är en rätt respekterad general manager. Och jag menar, nu på slutet, jag menar, vi har, ja, Max Domi har gjort det bra hela säsongen. Duclair också, Domi som gör hattrick här mot Edmonton. Och Duclair som gjorde ett fantastiskt foppamål för, i helgen tror jag. Och att de fortfarande producerar upp mot 30 poäng redan nu. Det är naturligtvis, men även Tobias Ride som har, skjuter som en galning. Han har 120 skott redan och sånt där. Och Mikael Bödker är ju bra liksom.
Ja.
Och kanske inte, ja, minst.
Det var väl det jag tror jag skrev något sånt, att det finns ju mycket talang här, men det finns ju inte på kartan att Duclair och Domi går att luta sig mot ännu. Att de är för unga för att ta sig stort, annars de kommer att försvinna i the grind. Ja. Ett faktum, men så har det inte alls blivit. De har ju verkligen blivit viktiga spelare.
Ja, ledande spelare i laget. Och jag trodde det skulle dröja ett år till också, att det skulle vara liksom på sikt här med Dylan Strome när han kommer in nästa år kanske också. Att då har de en framtida fin första kedja där. Men redan nu så, jag menar, Domi kan göra hattrick och liksom leverera match efter match. Och de jobbar ju hårt, de backcheckar. De får ju verkligen, de förtjänar verkligen tippets förtroende i alla möjliga perspektiv.
Jag pratade ju då med Oliver Ekman Larsson efter matchen, eftersom det var han som avgjorde då till slut. I vanlig ordning. Han gör en enorm massa matchavgörande mål, Oliver. Han, redan i december slog han i klubbrekordet när han gjorde sitt 20:e matchavgörande mål. Och bara fortsätter nu. Han hade dessutom assist på samtliga Max Domis 3 mål.
Ja.
Och spelade 32,5 minut. Det är faktiskt Norris Trophy-kaliber på Oliver den här säsongen också.
Ja, han är med lite i surret igen faktiskt. Det är ju bara så. Han är ju nödvändigtvis inte en av tre som tas ut av alla experter. Så här, men han är ju med som en honorable mention.
Han kan definitivt vara en av de tre. Ja. Det kan vara, så jag säger det. Det kan vara Erik Karlsson, John Klingberg och Oliver som blir de tre nominerade.
Det är inte absurt, den tanken.
Ja, det skulle vara något. Jo, men då pratade vi i alla fall. Ja, dels pratade vi om det där med att han är så fantastisk och gör de här Arizonas viktigaste mål hela tiden. Han är ju svår att få och ta till stora ord om sig själv. Men ja, han får spela mycket som man säger. Och skjuter man mycket så blir det bra. Men han höll ju med om att om någon hade sagt det här förra säsongen så hade man väl kanske inte riktigt trott att de efter halva grundserien skulle ligga på den här platsen. Men han menar att de är ett kämpande lag och man fått till en väldig känsla av det att när de sätter på sig den där tröjan så kämpar de enormt mycket för varandra. Men också just att de har mer skills än vad de hade i fjol. Och de här kidsen, han sa om Domi, han sa att han är självisk på ett sätt som vi har saknat den egenskapen. Själviska spelare. Så.
Att man vågar ta för sig liksom.
Ja, han menade självisk på ett positivt sätt. Mm. Att när Domi får pucken då skjuta.
Istället för att kladda och tjafsa.
Ja. Och att det ofta är överraskande skott för målvakterna.
Ja, han har ett ruggig release den där Domi, alltså det måste man göra. Och sen måste man ju bara nämna i Arizona-sammanhanget här att man trodde ju, visst de började, alltså första månaden såg det ju rätt bra ut överlag och de har ju varit med i slutspels liksom, sträcket här hela tiden. Och det var accelererat lite grann nu här, men man trodde det skulle falla ihop definitivt när Mike Smith gick sönder i början av december. Att han hade ju öppnat säsongen så pass bra och kände som att han var tillbaka lite efter VM-guldet i våras där. Men så gick han sönder och Anders Lindbäck gjorde det bra i några matcher men lyckades inte riktigt hålla upp en fin statistik som gjorde att de kunde vinna match efter match där. Men så har ju Luis Domingue kallats upp från AHL och varit sensationell.
Ja, han har varit riktigt fantastisk.
Ja. Alltså så här Andrew Hammond, Devin Dubnyk-känsla nästan.
Jaha.
Och har ju 95%, i alla fall 94% hittills. Så fortfarande inte förlorat en match i regulation tror jag. Ja, han är uppe i 10 matcher nu och sånt där. Så att, det har ju verkligen hjälpt till och det är ju...
En ny Ekeliv-favorit.
Ja, kan man kanske säga. Ja.
Du blir ju väldigt förtjust i just målvakter lätt.
Ja, det kanske jag blir faktiskt. Känns lite sådär oväntade som bara dyker upp.
Ja, Dubnyk.
Ja, precis. Och ja, jag är förtjust i Domi, jag är förtjust i Parayko. Det är för sig, men lite sådär unga rookies överhuvudtaget. Jag är ju svag för. Men det som är lite kul historia med Domingue, det är ju att han var ju keeper i Quebec Remparts i QMJHL länge under hela sin juniorkarriär kan man säga. Och var första keeper där. Och var väl på tapeten att komma med i kanadensiska juniorlandslaget i JVM och sådär. Men jag tror inte han kom med någon gång. Men där hade han i alla fall Patrick Roy som tränare. Och man kan ju inte tänka sig så mycket bättre än Roy. En gammal stor keeper i allra högsta grad som coach. Men de två, de gick ju inte ihop överhuvudtaget. För att Roy tyckte att Domin var kass. Ja. Helt exakt. Det var inte bara så att han... liksom, och det här luftade han offentligt. Han sa ju flera gånger att han tycker att målvaktsspelet håller inte och vi vann inget med Quebec något stort, vi vann inte med Memorial Cup och sådär, för att vi hade för dåligt målvaktsspel. Det var Dominguez, han höll inte liksom. Och medan Dominguez i sin tur har liksom svarat lite på det här och sagt att Roy tycker han är den värsta människan han någonsin har stött på, aldrig till hjälp eller aldrig till lags på något vis, utan bara negativ och gnällig om allt vad Domingue gjorde. Han sa aldrig ett positivt ord till honom eller något som kunde hjälpa honom på traven.
Så att, och samtida Colorado-fans ruskar igenkännande på huvudet. De är ju många i Colorado som tycker att eller många som håller på Avalanche som tycker att Roy är en värdelös coach.
Ja, det är ju inte energispridan nummer ett.
Nej, de tyckte ju laget, kommer ihåg när han kom in, att han var en sån frisk fläkt. Ja. Men nu anses, det är många som anser att att laget med all sin talang hindras av en dålig ledning.
Ja, ja. Ja, och då han är liksom, dels har han ju den här defensiva inställningen till hockey lite grann får man ändå säga. Och dels så är han ju väldigt, verkar ju onekligen av de betyg han får vara väldigt gnällig och negativ och liksom hård och liksom auktoritär. på ett inte så positivt sätt.
Ja. Ja.
Så att, vi får se. Alltså, jag säger så här i alla fall om Arizona att jag tror att nu har vi inte kommit så här långt in på säsongen och man kan börja dra lite slutsatser. Jag tycker Arizona, de, precis som Winnipeg och Calgary förra säsongen, så när det bara var några veckor kvar av säsongen och bara några matcher kvar, så fortsatte man att säga att det här kommer inte hålla. Och det är liksom, som motståndarlag känns det som att man kom till Calgary eller till Winnipeg och trodde att man kunde ta poäng. Och det här var en måste, det var liksom en måste-seger när man hade dem på hemmaplan. Liksom. Det finns definitivt underskattningspoäng som Arizona kan liksom plocka här.
Så är det nog säkert. Mm. Men Oliver sa det igår också. De är högst medvetna om att det är 40 matcher kvar att spela. Det här, att de inte har åstadkommit något än. De är väldigt glada för det de har gjort so far. Men de måste verkligen hålla i det. Och det finns ju duktiga lag i kön.
Ja, det gör det. Och sen för deras del så har de ganska tur med skador också, får man säga. Nu är ju för sig Mike Smith borta då, och Dominga klivit in. Men i övrigt så har de ju, jag menar, får de en skada på Dome eller Ekman Larsson eller Rieder eller Böttgren och sånt där. Så det kommer ju kännas sen. Det är svårt att hålla upp den här sviten.
Ja. Ja.
En sak till om Duclair som jag tycker är kul och konstiga. Hans skottprocent. 27% i skottprocent. Det är ju helt bizarra siffror. Om man jämför med våra sex som har 3%. Så man får säga att hyfsad utdelning också. Topp.
Ja. Ja. Men jag nämnde, jag sa kö där. Jag ville bara nämna det att det brukar vara i väst det som mest infernaliskt runt sträcken och så. Men just nu efter halva serien så är det i östra konferensen det har verkligen dragit ihop sig och blivit fascinerande kring i just kön.
Ja.
Vi har några få lag som har dragit ifrån i Florida och Washington. Just nu i någon mån så får man väl säga att Detroit, Rangers, Islanders ligger hyggligt till. Men bakom där så är det ju otroligt många som ligger på nästan samma poäng. Man kan säga att kanske Toronto, Buffalo och framförallt Columbus är väl liksom,
de är
i nuläget. Men
vi räknar med dem.
Philadelphia och mycket överraskande Carolina är ju med och trycker på bakifrån i strax under wildcard-strecket där.
Ja, vi har fått lite lyssnaranspråk om att fokusera lite på Carolina, men vi kanske får göra det mer utförligt i någon annan podd här. Om
vi ska hinna med. Men det är väldigt roligt att se att de är på väg uppåt och de är på väg åt rätt håll och Bill Peters gör det här bra.
Ja. Ja, verkligen.
Men framförallt, det är fascinerande att se då att Montreal, Tampa, Boston, Jersey, Pittsburgh, Ottawa, Carolina, Philadelphia slåss om några få platser där.
Ja, att Philadelphia faktiskt hockar på fortfarande. Alltså, det var ju en lite wildcard inför säsongen, känner man att de kanske räcker sig. Men med tanke på att det är många lag, alltså det är så otroligt jämnt, så är det ju, så har man ju chansen att haka på här faktiskt.
Ja. Ja, men de har ju...
ojämna lag här också.
Ja, Flyers har ju tre raka nu. De har ju lyckats göra sig av med det som de betraktade som lite dörrkött. Och fått unga spelare att göra fram med The Ghost. framförallt i spetsen. Ja. Så det är väldigt spännande. Och du ville ju diskutera det då. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag har inte satt mig in i det så mycket, men... vad gäller just det där dörrköttet då, så att de är av med Le Cavalier i den här traden som hände mitt under förra podcasten.
Ja, det var precis i slutet där också. Vi hann liksom inte riktigt suga in den och analysera den på något vis. Bara säga någonting om det. Vi konstaterade mest på att Niklas Wibre blev helt lyrisk och började glädjesvettas på Twitter när han såg uppgifterna om att Le Cavalier har blivit tradat till Los Angeles Kings.
Mm. Tillsammans med som sagt, jag har inte tänkt på det där sen dess, men du har uppenbarligen gjort det. Så säg något nu.
Ja, jag kan säga något. Nej, men jag är ju återigen... Det är ju två general managers jag brukar sitta och hylla. Ja, det är ju naturligtvis Bowman i Chicago också. Men Bergevin i Montreal är ju svag för. Och så måste jag säga att jag tycker Ron Hextall gör det väldigt bra i Philadelphia. Genom att städa efter Paul Holmgrens alla fadäser. Med alla jobbiga kontrakten och ha att göra med där. Och det här Le Cavalier-scenariot är ju perfekt för Philadelphia. För att nu, Le Cavalier var ju inte nöjd med att i princip två år i rad här bara sitta bänkad och inte få spela. Och verkligen inte få den roll på isen han vill ha när han väl... får dressa. Men så nu har han ju tröttnat och bestämt sig för en last push. Att han är tacksam för att bli tradad till Los Angeles Kings här och få en chansen i en riktig contender. Och så kommer han ju lägga av efter säsongen. Vilket gör att hans ytterligare 2 år på det här kontraktet som betalar 4,5 miljoner dollar per säsong. En hög cap hit för en så pass spelare som har tappat så pass mycket. Det försvinnas, det raderas efter säsongen om nu han verkligen fattar beslutet att lägga av. Som det sägs att han har lovat Kings och han har lovat Flyers. Så skulle den här traden bli av så känns det som en premiss.
Ja. Nu måste jag avbryta dig med ding dong. Det där är signalen för breaking news. Det hände den här veckan också.
Oj, oj, oj.
Bob McKenzie meddelar att det är nu otroligt nära att Los Angeles Kings, som vi just pratade om, och Anze Kopitar är överens om ett nytt avtal på 8 år som ger 10 miljoner dollar per år.
Oj. Okej. Okay. Ja. Där ser man. Apropå där Los Angeles Kings också. Mm.
Ja. Och det går inte att säga något annat. Ja, det är väldigt många år. Och väldigt mycket pengar, men det är svårt att säga något annat än att han är värd det.
Ja, med tanke på vad Kane och Taves sitter på för lön här nu och vilka summor som Steven Stamkos vill ha för sitt nya kontrakt, så är det också, precis som med Quenneville och Babcock, så är det lite ny ordning som etablerats i NHL.
Ja.
Jag menar, Kopitar kan titta tillbaka på 2 Stanley Cup-titlar. Han har extra grad bidragit till också, och han är ju född 87, va? Så att han är under 30 än så länge. Och visst, 8 år är väl inte optimalt för Kings, men särskilt med tanke på hur mycket långa kontrakt de redan sitter på. Men de kan ju bara inte offra Kopitar. Han är så otroligt mycket värd för dem. Så jag förstår ju att det blir så här. Och det har varit snack om att Kings vill försöka få ner capiten lite grann. Alltså, om det ska skrivas så långt kontrakt. Att de vill få under 9 eller till och med ner mot 8 miljoner i capit. Och Kopitar har väl helt enkelt inte accepterat det.
Så här lyder tweetet från Mr. Inside, Bob McKenzie. Anze Kopitar's 8-year, 80 million, 10 million average då. Contract with LA King is finally in final stages of paperwork. So not officially done, but very close.
Ja. Bob McKenzie sitter ju på källor utöver det vanliga, så att vi har ju en känsla av att det där kommer att komma ett pressmeddelande ganska snart här, på att det där är klart.
Ja.
Inom de närmsta dagarna, om inte de närmsta timmarna.
Ja. Samtidigt kommer det från Hockey News att rumor roundup, Erik Ståhl likely to be traded by deadline. Fast det är bara rykten.
Ja. Det tror vi också.
Tänk om det hade kommit med kniven i Steven också.
Usch.
Ja. Nu ska vi trampa vidare här, för att var du klar med din synpunkt om Le Cavalier?
Ja, min konklusion i alla fall att det här är väldigt bra. Jag tror att det kanske är bra för Le Cavalier och för LA också här. Alltså, jag menar, det borde finnas lite mer kräm att hämta ut från Le Cavalier, även om man inte har lyckats alls i Philip på slutet. Men jag tror också lite grann rollen han har. Alltså, det finns ändå spelskicklighet i den där kroppen. Och viljan att verkligen avsluta karriären på ett fint sätt. Och det är en low risk high reward här. Man behöver bara betala 2,25 miljoner, halva lönen resten av säsongen sen slutan. Och supermotiverad Le Cavalier att slänga in i tredje, fjärde kedjan. Har ju vunnit mycket tekningar de här 3 första matcherna han spelar också. Så det kan ju, om man inte bidrar offensivt, så kan han kanske bli en liten ny Jarrett Stoll här. Och bidra på det viset. Så att jag tycker det var snyggt ihopsytt av båda parterna. Inte minst Ron Hextall och Philadelphia.
På körschemat står det också att du vill diskutera vad du tror att Kevin Shattenkirk, St. Louis-backen, hamnar, eftersom du nu är mer eller mindre bekräftat att han också är in play.
Ja, precis. Vår vän McKenzie har också varit inne på det. Att visst, his name is definitely out there. Och att det är Jeremy Manson som hör sig för om Kevin Shattenkirk. För grejen är ju där att visst, St. Louis skulle nog väldigt gärna behålla honom. Det finns ju ingen anledning att släppa honom rent hur han presterar på isen. Han är ju jätteviktig för dem, inte minst deras powerplay. Och de har ju svårt att göra mål också, så att man måste ju ha produktion från back-end då. Men de har ju en väldigt lycklig utveckling här på Colton Parayko och på Joel Edmondson. Och de har redan Pietrangelo och Bomeister uppbundna på långa, feta kontrakt. Så att
de har ju ett ruskigt backuppsätt.
Exakt, så att de kanske får göra en Nashville här och offra en av sina backar för att få lite mer produktion framåt en center. Det var ju snack om att de erbjöd Shattenkirk själva för att försöka locka till sig Seth Jones, eller Ryan Johansson då.
Mm.
Innan den trainern blev av att St. Louis var ett av lagen som utmanade Nashville om Johansson. Men att det inte blev av. Så att jag har en känsla av att Chatterkirk kommer, ja, alltså senast i sommar kommer att träda, men definitivt väldigt stor chans där innan deadline, med tanke på hur stort intresse det är att få in en högerfattad offensiv back för så många lag. Så att jag tror han blir tradad faktiskt.
Och, ja, men till var då?
Till var, ja precis. Sen har jag försökt samtidigt att skala ner vilka lag skulle verkligen vara beredda att offra mycket för. Han har ju ett år till på kontraktet efter det här. Sen kan man bli unrestricted free agent, och då kommer han luta sig mot den här nya ordningen när vad kontrakt gäller och vill ha ganska hög cap. Han är absolut inte någon 10 eller 9 miljoner spelare per säsong, men åtminstone 6,57 miljoner tror jag han kommer sikta på när han blir free agent. Så att, men jag har en lite stökigt förslag här som jag tycker jag sett lite rykten om också. Visst, de har Chris Letang som en fantastisk högerfattad offensiv back, men ett lag som verkligen behöver backar, och jag tycker Chatterkirk är en duktig tvåvägsback också, det är ju alltså Pittsburgh.
Ja, det har du helt rätt i.
Och ja, de har ju verkligen möjlighet att offra någon offensiv spelare också. För där har du nästan överflöd. Och de levererar inte så bra för dem heller. Så det kanske är någon där som skulle behöva ett change of scenery. Det har varit lite löst snack om att Patrik Hörnqvist skulle kunna vara involverad i en sån trade. Som en delpart så att säga i en Chatterkirk trade.
Ja, men å andra sidan han är väl inte riktigt det som St. Louis är ute efter.
Nej.
Då har de väl snarare siktet inställt på en Malkin, men det är väl att tro på för mycket.
Ja, det skulle ju vara guld och gröna skogar för St. Louis. Det är ju verkligen det de suktar efter, eftersom att Stastny har varit mycket skadad och känns det inte riktigt som den där första centrum de verkligen vill ha. Det är ju därför de var ryckte verkligen i Johansson också. Så att, men ja, de behöver offensiv i alla fall, det kan vi konstatera. Och David Backes har utgående kontrakt också, vi får se hur de gör med honom. För det är ju inte heller den här producerande centern riktigt.
Men ska de ha Malkin, då får de alltid slänga med mer än Chatterkirk. Då måste du med.
Ja, då ska det till mycket. Då kommer det snack. Ja, vad har vi då? Pareko kommer ju Pittsburgh kanske vara ännu mer intresserade av i så fall. Och de kommer vara intresserade av Tarasenko kommer ju inte släppa. Men då har vi ju en ny combo där, Malkin och Tarasenko. Men det kommer ju vara Jaden Schwartz, och det kommer vara Robbie Fabry, och det kommer vara första val och allt möjligt där.
Ja,
det var väldigt spekulativt i alla fall, men jag ser en fit i alla fall där.
Jag förstår att du tänker tanken, för du har ju rätt, de behöver ju backa i Pittsburgh.
Mm. Jag tycker de skulle kunna eventuellt ta pjäserna för att få till en sån trade också, om de pull the trigger.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ska vi köra, gå rakt på sak då och köra, vi har ju lovat här att vi ska ta ut våra World Cup-stommar.
Det har vi lovat, och vi började med Finland förra året och fick sen grundligt skäll av vår kollega Jarkko Päiväniemi för att vi var så fruktansvärt värdelösa på finska uttal. Ja. Och det tycker jag framförallt att du ska ta åt dig av, eftersom du är från Finland mer eller mindre.
Ja, precis. Jag vet att jag inte gjorde någon stark uttalsinsats där förra veckan på finska namn, tyvärr. Jag fick ju en grundlig lektion här med O och Å och Ö.
Ja. Mm. Jag borde väl ha kunnat lite bättre också. När jag gick i skolan i Borlänge på 70-talet, så hade vi många, många finländska klasskamrater och på skolan överhuvudtaget. Jag gick i min klass gick ju bara sådana som Jari Typpe och Marko Ruska. Jag borde verkligen...
Skulle satt dem där?
Ja, kan man tycka. Men därmed är det varnat för att vi kanske inte är så jävla bra på tjeckiska uttal heller. För det är ju Tjeckien vi ska prata om nu.
Men det känns som att vi har ännu sämre förutsättningar där, tyvärr. Ja. Men ni kanske förstår vilka vi menar ändå.
Förhoppningsvis.
Jag hoppas det.
Lite intressant. Alltså, det är ju, tycker jag det känns som rätt tunnsått på både målvakts- och backsidan.
Ja, jag är förvånad. Man vet ju att Tjeckien inte har någon stark backgeneration just nu, men när man väl skulle försöka sätta ihop det här, så oj vad dåligt det var verkligen. Riktigt.
Ja, åtminstone sett det, man får ju göra reservationer att jag har ingen aning om vad som finns på hemmaplan i Tjeckien och på
KHL och
precis bland unga talanger och så, men nej, det var ju svårt att få ihop något som känns som värdiga backpar. Nu ska vara Sid Licky, som ju har varit bra, men känns som att han är på nedgång.
Precis, och det är nödvändigtvis inte så att han tas ut i en sån här stomme. För jag listade ut i reglerna här när jag pratade med, jag hade kunnat googla mig fram till också, men jag pratade med Garpelöv här om veckan som var på redaktionen, att som ska vara med och ta ut den svenska truppen, att det är första matchen, då ska det tas ut 14 spelare, varav eller vet du, är det 16 spelare? 14 spelare tror jag och två målvakter. Eller så är det 14 spelare inklusive två målvakter. Nu skablar jag till
det
igen.
Jag sa ju det här förra veckan.
Du gjorde det. Okej, jag fick. Men hur är det nu? Du får det, du som har kollat. Är det 14 spelare och två målvakter eller 14 spelare inklusive två målvakter?
Nej, det vet jag inte. Det var väl detsamma. Vi ska inte ta ut dem formellt. Vi ska bara prata om det här. Ja. Men vadå, det är väl klart att Silicki skulle vara en av dem.
Ja, men jag tänker att han är... Hur gammal är han nu, Silicki? Han är född 77, sätter jag bara på rak arm utan att riktigt ha koll. Jag är lite osäker på han och till exempel Jäger, om de verkligen kommer att tacka ja till World Cup-plats 1 mars. De har en, då måste de på något sätt satsa mot en ny säsong redan nu. Det vet jag inte om till exempel Silicki kommer göra. Jag tror ju Jäger kommer göra det, men...
Men vänta nu, vi får återkomma till det här. Men, men sånt måste vi skita i.
Ja, vi skiter i sånt.
Okay. Vi får bara ta ut de som tror...
Ja, de bästa, att, de som vi hoppas spelar. Ja.
Och som sagt, det känns ju inte... Men han och Kindle och... Ja, det är nästan som han kommer till din syster.
Ja, det är ju faktiskt så.
Och Paula, och sen Godas, jag vet inte, är han värdig? Det kanske han är när det ska spelas i Kanada och så.
Ja, men det är på gränsen. Det känns verkligen som borderline att de ska få spela ett World Cup. Det här är ju mest tredje backspars snubbar vi snackar om.
Ja, och Smid.
Och Ladislav Smid som inte ens spelar i NHL. Ja, det gjorde han ju i Calgary, men han får inte spela mycket i alla fall.
Nej, och Roosevelt som bara är någon slags försäkring i Chicago och... Polak som en knappt spelare i Toronto.
Ja, han gör ju lite grann, men han hade en hemsk match mot San Jose när han var inne på tre baklänges mål. Så att det är ingen stark backsida, det kan man konstatera. De har några killar i NHL eller i KHL och så här, som de tror lite på, men det är svårt att se hur de kommer prestera i liksom på nordamerikansk is mot NHL-spelare liksom.
Ja. I någon mån är det ju lika med målvakten. De har ju Mrazek då i Detroit som har varit bra i år. Men han känns inte heller som någon klockren. Så här, oj, oj, oj. Det är ingen Vezina contender.
Nej, det känns inte ännu i alla fall. Nej, faktiskt. Jag har ju ganska... Nu ska jag inte dra upp till Tampa igen. Men jag kommer ihåg när han vann AHL med Grand Rapids mot Tampa Bay farmbolag. Så då var han ruggig i vinnarskalle och täppte igen det. Men om Rasek kan vara väl utsedd. Han fick väl en stjärna här när veckans tre stjärnor skulle utses som NHL. Så att
han har gjort det. Är ju han. Det är ju han i och med att hur tar man han i Winnipeg?
Pavlets.
Pavlets. Ja. Inte är självklart första målis.
Nej, verkligen inte. Vi får se hur Winnipeg gör när han kommer tillbaka som skada. För att Connor Hellebuyck har ju varit fantastiskt bra. Och så har de även Michael Hutchinson där. Så. Och Pavlets tycker jag aldrig imponerar i tjeckiska landslaget heller. Så jag...
Nej, det är Mrazek.
Det är Mrazek. Och sen så är det väl Neuwirth också då. Som är aktuell.
Ja. Men det jag däremot har då satt ihop några kedjor. På den punkten ser det ju desto bättre ut, får man säga.
Ja, där ser det bra ut.
Nu är det ju så, som du nämnde ju Jager där. Jag tror att han redan har gjort klart efter att han har gjort sitt i tjeckiska landslaget. Det var väl så efter något OS här. Men med tanke på hur bra han är nu, hur bra det går här i NHL, så kanske han kan tänka sig att ompröva det i World Cup då, för att det blir så roligt.
Han har ju sagt nyligen att han vill spela till han är 50 liksom. Han kan inte
tänka
sig
i NHL, ja, men han har ju pratat mycket om att han tackar nej till landslaget för att det är ju en illa... Ingen stor hemlighet att han har lite jobbigt med hur Tjeckien ser på honom. Han är ju liksom gud där.
Han tycker det är jobbigt.
När jag pratade med honom inför Sochi så hade lyckats boka en one-on-one efter en träning med Devils. Ja. Och då var det först ett tjeckiskt team där och intervjuade honom före mig. Jag stod och väntade. Och sen när de hade gått så jag kom fram och presenterade mig och han sa: I can't talk to those people. They think I'm God.
Ja, den är klassisk där. Ja.
Men om han skulle vara med då, så tycker jag det skulle vara roligt. Eftersom han nu spelar med i den här unga kedjan i Florida, så borde han få göra det i landslaget också. Då har jag en kedja där Pastrnak och Hertl är hans kedjekamrater.
Ja, du tänker så. Ja, absolut. Ja. Det tror jag skulle gynna båda parter på något vis. Han har ju verkligen...
Ja, det har ju visat sig vara väldigt bra för honom i Florida.
Ja, exakt. Det har varit bra för honom också. Det är inte bara, man kan inte bara säga att det är han har utbildat och verkligen fått igång Barkov och Huber då, utan jag tror på samma sätt att det är faktum att han spelar med sådana ungtuppar som är framåt i karriären. Det har spårat även Jaromir Jagr liksom.
Ja. Så först i andra kedjan återkommer då sådana som Voracek, Krejci och Vrbata.
Ja.
Eller Palat om du vill ha honom. Men jag har satt Palat med Plekanec och Hansal i tredje kedjan.
En riktig brunkar, eller inte brunkar, men en defensiv kedja lät det som.
Ja.
Klassisk tredje kedja med defensiva spelare. Ja.
Ja. Ja, sen finns det ju ett helt gäng övriga med Michalik och Hudler och
Frolik.
Och din nya favorit Jacek.
Jacek.
Ja, heter han inte så? Nej, det heter han inte.
Nej.
I St. Louis.
Jaskin. Ja, just det.
Jaskin.
Ja. Jag tyckte det lät ju väldigt tjeckiskt med Jacek, så att jag tänkte det här är någon riktig superrookie jag missar helt.
Nej, Jaskin.
Ja, just det. Jo, och så har vi ju faktiskt, när jag håller spåna lite kedja här, så har jag räknat med att Vladimir Sobotka, också för detta St. Louis, ska komma över från KHL och ta hand om en fjärde kedja roll där. Han är ju en bra tvåvägsspelare. Ja, jag försökte ju fibrilt sätta ihop en kedja med Voracek, Plekanec och Jagr, men jag tror jag skiter i den också och köper lite mer ungtuppar, för att de är ju alla kladdnosöner.
Ja.
Jag tänker ju så, men det är ju, jag har ju lärt mig, och det har du sagt till mig också, att så tänker ju ingen annan. Så att man tänker...
kanske de gör. Ja. När har jag sagt det?
Nej, men jag brukar försöka få det till att till exempel Calgary, de kan väl träda till sig Brandon Coburn som att han är från Calgary liksom. Och då säger du bara nej, så där tänker man inte NHL.
Det har jag väl aldrig sagt.
Ja, för mig tror jag sagt det någon gång.
Men det gör de väl inte heller.
Nej, klubbarna, precis, det gör de inte. Så att det...
Men jag har aldrig sagt det. Nu ska du inte lägga ord i min mun.
Nej, det ska inte. Det finns bara, jag kommer bara på ett exempel tydligt så här, som var lite så. Det var i alla fall när Zach Parise gick till Minnesota.
Ja.
Det var ju lite så.
Han tänkte framförallt så. Han ville väldigt gärna dit.
Ja.
Och det ville Vanek också eftersom han bor där.
Ja, just det. Exakt. Ja. Ja, men vi är ganska överens där faktiskt. Jag satte Pasternak, Plekanec och Jagr i andra kedjan. Och så har jag naturligtvis har ju Palat i första kedjan med Krejci och Voracek. Och sen så Hertl, Hansal, Vrbata. Hansal och Vrbata tänker jag att de kanske fortfarande har lite kemi efter sina Arizona-år tillsammans. Och sen Frolik och Sobotka i fjärde kedjan med antingen Hudler eller Michalek. Alltså Michalek har ju verkligen tappat. Men... nu kollar Leifby väldigt läskigt på mig här. Jag tappar koncentrationen. Men
Leifby, han är väl inte din chef på minsta vis?
Nej, precis. Jag vet. Jag tappar helt. Jag sitter helt ner i poddrummet. Jag har suttit så still i poddrummet här nu så att det är såna automatiska lysfunktioner här på. Så det är helt kolsvart här. Det är bara datans ljus som lyser. Uh-huh. Och så dyker Leifby upp i fönstret och ser livsfarligt. Vad är det som händer? Men Michalek, jag tänker att de måste ha lite... defensiva boxplay-spel också. Då tänker man att den gode Milan Michalek kan komma med. Precis som hans brorsa Subinik Michalek, backen i Arizona också. Som, med tanke på backbristen där så är det mycket troligt att han halkar med också. Känner du?
Ja, vi har en, men det känns inte som de är någon contender i World Cup med den här backuppsättningen.
Nej, verkligen inte. Då skulle vi köra Tjeckoslovakien. Då skulle man ha en chans, kanske. Ja. Få in Hossa.
Men nu får vi inte det, backen. Utan nej, de slovakiska spelare som finns, de kommer att hamna i Team Europe, det ska bli väldigt intressant att ta ut. Ja. Men först, nästa vecka ska vi ta ut Ryssland också.
Bra! Ja, det känns som att där kan vi laborera med kedjor hur vi vill. Alltså, där finns det att välja och rocka.
Ja, det gör det.
Det blir skitbra. Men, ja. Vi,
ja, då är vi väl klara då för den här veckan.
Ja, vi får göra så. Jag ska återgå till jobbet här.
Ja, jag med.
Ja, precis.
Tror du jag bara sitter här och rullar tummarna
hela dagen? Ja. Nej, det tror jag inte. Jag bara skojar. Men jag tänker, vi får återgå till våra alldagliga sysslor här. Så får jag bara nämna då, nummer 90.
Ja, just det.
Ja, här är ju högtidligt för mig nu, för jag känner ju hur vi närmar oss 100 och det här tar slut. Ja. Men nummer 90, det är ett bra nummer ändå. Det är lite överraskande bra, tror jag. Vi har faktiskt, Jason Spezza har ju det numret sen han blev tradad till Dallas. Vi har Ryan O'Reilly som jobbar med nummer 90 också. I Buffalo. Marcus Johansson.
Ja, just det. 90.
Vladislav Namesnikov som gör det bra i första kedjan nu med Stamkos i Tampa Bay. Och så poddfavoriten Alex Chiasson.
Ja, så är han det också. Ja. Ja, jag säger spetsa då med tanke på hela historien och så.
Ja. Ja, då säger jag, eftersom att jag är ingen bra fantasy-spelare, men jag halkar på och kör lite varje sång fantasy. Ryan O'Reilly är en fantastisk fantasy-spelare. Vinner teckningen som en galning och kan även användas som höger forward i alla fall ESPN's fantasy. Så att det, Ryan O'Reilly är ju en MVP nästan en fantasy-mässigt, så att han ger första platsen som nummer 90.
Ja, kul för honom.
Ja.
Ja. Ja, men du är Ekan, Youngblood, Urbis, Frank Sinatra.
Ja.
Då tackar jag för den här veckan.
Jag tackar hjärtligast Per Bjurman.
Ja, kom inte på något bättre.
Nej, jag kommer inte på något. Jag måste jobba på en... Jag har några förslag, men jag ska jobba på den. Men då blir det Ryssland och det blir säkert... jag har en känsla av att det kommer vara lite trader vi diskuterar nästa vecka också. För det är bara att smattra på nu.
Yes.
Mm. Då får ni
men du, ha det så gott.
Ja, vi hörs. Hej.
Hej, hej.
Tampas boss Jeff Winnick bjöd ju Steve Eisenman på mat. Sen var det klart. En grym general manager fixad riktigt smått. Så nu bjuder jag hem Steven Stamkos till Örby. Fantastisk meny. Och vi avslutar förstås med lite rök i högprocentig whisky. Sen sticker jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar i ny snittlön. Skriv under här, Steven. Använd denna. Ja visst, säger Stamkos. Och sträcker sig efter lite mer alkohol.
Och säger jag nej så har vi kniven. Vad har du kniven i Steven? Vad har du kniven i Steven?
Oj, oj, oj.
Vad har du kniven i Steven? Vad har du kniven i Steven? Vi kör på det, kniv. Skål.
Och säger jag nej så har du kniven. 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 Och säger jag nej så har du kniven.